Märker att det är gott humör här idag på främre raden. Trevligt, varmt välkomna till den här pressträffen.
Ebba Busch, den kristdemokratiska energi- och näringsministern, under en presskonferens hösten 2023. Flankerad av vänner från flera Tidöpartier.
Idag tar Sverige ännu ett steg för ny kärnkraft.
Regeringens så kallade färdplan innebär en massiv utbyggnad av kärnkraft. En utbyggnad som skulle kunna motsvara 10 nya reaktorer till 2045. Något som energiministern bland annat motiverar med klimatpolitiska argument.
Det är avgörande för den gröna omställningen, för svenska jobb, men också ytterst för välfärden för våra medborgare.
Och Sveriges regering är inte ensam i väst om att vilja satsa på kärnkraft som ett svar på klimatkrisen.
Nuclear energy is a clean energy.
Nuclear is one of the ways in which we meet this challenge.
Nuclear energy can be very safe.
På klimatmötet COP28 aviserade flera länder att man vill tredubbla energikapaciteten från kärnkraft under de kommande 30 åren. Och Ebba Busch talar om en på nytt födelse.
Industrirenässansen behöver också en kärnkraftsrenässans.
Men samtidigt som Sverige och stora delar av världen nu vill ta steg mot den där kärnkraftsrenässansen, så finns det andra som varnar för riskerna i en allt mer osäker värld.
Russia has completed preparations for an attack on the Zaporizhia nuclear power plant.
People are hitting a nuclear power plant, the largest in Europe.
The Russians have been firing from either within or the vicinity of the Zaporizhia nuclear power station.
The issue about potentially building more new nuclear in a world, as we see now, is becoming increasingly unstable militarily, is actually quite mad.
En värld där kärnkraftverk har blivit ett militärt mål i både krigs- och fredstid. Det här är Konflikt. Jag heter Fernando Arias.
Här, visitor center står det. Välkommen till Westinghouse Electric Sweden AB.
Anja Salberg, producent på Konflikt. Vi ska börja i Västerås.
Ja, på den amerikanska kärnkraftsjätten Westinghouse huvudkontor här i Sverige.
Och det här, de spelar pingis.
Ja, det gör de. Det här är vad de kallar client room. Det står ett pingisbord där mitt i rummet med företagets logga på.
Okej.
Men det var inte det enklaste att få komma dit till Westinghouse som journalist. Det var många samtal och mejlväxlingar under flera veckor där ledningen i USA länge var tveksamma, men till slut så gav de grönt ljus då till oss. Men när jag ville komma in i fabriken där i Västerås där de tillverkar kärnbränsle, då blev det nej.
Där kan man inte komma in, eller det är svårt. Varför
ja,
är det så
vi
hemligt?
Det är både hemligt, men det är också säkerhet är ju ett av de viktigaste. Jag menar, vi pratar ändå om uran och kärnsäkerhet så att säga. Så att, men även också industrispionage. Och,
det här är Aziz Dag som är vd på svenska Westinghouse. Han har jobbat här sedan 90-talet och visar med en lång tidslinje där på ena väggen som visar hur djupt rotat det här företaget är i Sverige och just då i Västerås.
Lite historia bakom Westinghouse, dagens Westinghouse som egentligen går tillbaka till 60-talet.
Ja, det här företaget har byggt många reaktorer här i Sverige.
Redan på 60-talet när vi byggde våra BVR-reaktorer. Alltså
Westinghouse byggde Ringhals 2, 3 och 4. Sen kan man lägga till att Asea-Atom som då byggde reaktorerna i Oskarshamn och Forsmark, att det numera är uppslukat av Westinghouse-koncernen.
Första reaktorn startades då, det var Oskarshamn 1. Där har vi kungen som är på besök här på 70-talet.
Vi, så det var den första reaktorn som byggdes i Sverige?
Första reaktorn var Oskarshamn 1. Vill du ta kaffe?
Varför inte?
I ett litet konferensrum får jag se en informationsfilm som företaget har tagit fram om vad de gör där inne i fabriken. Och det är liksom inget smutsigt fabriksgolv utan kliniskt, ljust och högteknologiskt. Men det är ju rätt svårt att fatta vad de faktiskt gör om man inte är inne i den här branschen.
Ja, det är liksom kärnfysik.
Precis. Men jag får en cappuccino och muffins står uppdukade där på bordet framför oss i det här lilla konferensrummet. Och Aziz Dag är rätt tillbakalutad och påtagligt nöjd verkar det som. Nu efter att regeringen aviserat sin kärnkraftsrenässans.
Ja, Westinghouse har ju varit involverad väldigt mycket i debatten och diskussionerna kring kärnkraften både före och efter valet så att säga, både med den här regeringen men även också tidigare regeringen. Så någonstans så tycker vi att det beslutet som man tog och den presskonferens som man gick ut med om att bygga 2 stycken till 2035 och 10 stycken reaktorer, motsvarande 10 reaktorer till 2045 är ju i linje med vad man behöver göra för att kunna möta det behovet som finns i Sverige. Om man ska fördubbla energianvändningen till 2045 och samtidigt nå sina klimatmål så är det här i rätt riktning.
Och Westinghouse-vdn Aziz Dag hymlar inte med att han hoppas att de får vara med och bygga ut. Precis som de var med när Sverige byggde ut kärnkraften kraftigt förra gången.
Det är ett viktigt steg för svensk industri och svensk välfärd. Och självklart är vi Westinghouse väldigt intresserade av att vara med i den här uppbyggnaden av kärnkraften. Vilket vi en gång i tiden var. Det är ju egentligen lite grann för oss är ju en repeat på vad som hände på 60-, 70- och 80-talet. Och nu tror vi att det finns förutsättningar att kunna göra om den resan.
Samtidigt har ju många kärnkraftsbolag i väst det är rätt kämpigt nu och Westinghouse själv har ju en konkurs i bagage från 2017 men det spelar Aziz Dag ner när jag frågar om det.
Ja, konkursen var ju egentligen, vi har, Westinghouse Sverige har alltid varit stabila, Westinghouse bas verksamheten och kärnverksamheten har alltid varit stabila. Det som var konkursen var ju kopplat till 2 stycken väldigt specifika projekt och var kopplat egentligen till 2 kontrakt som var signerade under andra förutsättningar än vad det var egentligen idag. Så att själva Westinghouse har ju aldrig varit, eller kärnverksamheten har aldrig varit i fara, utan det är ju egentligen 2 väldigt specifika kontrakt som inte var hälsosamma när man skrev på dem under 2006.
Trots konkursen i bagaget så känner Westinghouse-vdn Aziz Dag medvind nu, säger han.
Om man pratar om folkopinionen så är det ju en medvind. Det är en trend, väldigt stark trend uppåt och egentligen i alla länder, framförallt då i de kärnkraftsländerna så finns ju en väldigt stark trend uppåt. Och om man tittar på Sverige så har ju Sverige haft en upp- och nervind så att säga. Men man ska också komma ihåg att det är en generationsfråga. Och vi ser ju att många fler unga framförallt då ser ju egentligen klimatmålet som det viktigaste och inte så mycket vilka medel.
Okej, Westinghouse vd Aziz Dag känner att kärnkraftsindustrin i Sverige har medvind just nu.
Mm.
Men så där har det ju inte alltid varit.
Verkligen inte.
Så för att förstå mer om Sverige och svenskarnas förhållande till kärnkraft så ringde vi upp Anna Storm.
Hallå, hej hej.
Professor i teknik och social förändring vid Linköpings universitet.
Och mycket av min forskning handlar om kärnkraft på olika sätt. Kärnkraftens historia, kärnkraftens kulturarv.
Ja, och hon har hjälpt oss att bena ut hur allt började här i Sverige. Hur idén om kärnkraft kom till.
I Sverige som på många andra ställen så är ju andra världskriget en startpunkt. Med andra världskrigets bombningar av Hiroshima och Nagasaki så blir den här nya tekniken, den nya väldigt kraftfulla tekniken tydlig för hela världen.
Man forskar redan på det här i Sverige, men nu börjar idén om att man ska utveckla egen kärnkraft och faktiskt också egna kärnvapen.
Varje sån knäpp härrör alltså från en atom som håller på att sprängas sönder, eller hur?
Ja.
Det här är ljud från 1945 från Sigebahn-laboratoriet i Stockholm.
Och det är bland annat där som man försöker utveckla den här nya tekniken.
Och samtidigt efter andra världskriget så går vi in i det här, det kalla kriget.
Some of these security facts are reassuring. Others are not.
Som präglades mycket av att man höll på kunskapen och att det fanns mycket hemlighetsmakeri kring kärnkraftstekniken. Så att de länder som ville dra nytta av kärnkraften fick alla börja var för sig utan att man visste så himla mycket. Och det gjorde man i Sverige också.
Och 1954 startar Sverige landets första reaktor.
Som fick det fantasifulla namnet reaktor 1, förkortat R1.
Den byggs i ett bergrum 25 meter under marken, där KTH ligger idag.
Och den här epoken präglas av en stark framtidstro. Man tycker att det här är framtiden, säger Anna Storm.
På ett vis kanske det känns motsägelsefullt när man just har sett de fruktansvärda verkningarna av atombomberna under andra världskriget. Men väldigt snabbt så uppfattades kärnkraften som en helt fantastisk, nästan utopisk teknik i breda lager i de flesta länder, skulle jag vilja säga.
Sen bygger man fler reaktorer. En experimentreaktor i Studsvik utanför Nyköping och en mindre reaktor i Ågesta utanför Farsta.
Och det är den första reaktorn som också producerar energi till en konsument.
Under den här tiden så följer man vad man kallar den svenska linjen. Att Sverige skulle vara självförsörjande i att bygga och driva kärnkraftverk.
Man börjar bryta uran i Sverige.
Den brutna uranskiffern krossas och sållas först grovkornigt och sedan finkornigt.
Och det här byggde på specifika teknikval då som gjorde att man inte skulle vara beroende av andra länder. Och här finns ju en säkerhetspolitisk och liksom, aspekt kring energioberoende och så.
I extraktionsverket, som för den oinvigde ser ut som en stor bryggeri, kommer den krossade skiffern in på ett löpande stålband i taket.
Tilltron till kärnkraften är fortsatt stor under 60-talet i Sverige. Man vill bygga mer kärnkraft. Och en av drivkrafterna är att man vill värna miljön.
Här finns ju en koppling till att den svenska energiproduktionen är knuten till älvarna i norra Sverige. Och det finns en stark opinion mot att bygga ut och reglera fler älvar. Och här kommer kärnkraften in som någonting som då kan, så att säga, rädda älvarna.
Ja, men det går inte riktigt som man tänkt sig. För det finns flera tekniska utmaningar och säkerhetsrisker med det här.
Så istället bestämmer man sig för att lägga om politiken.
Sverige valde då att överge den svenska linjen och istället gå på och basera den storskaliga kärnkraftsutbyggnaden på amerikansk teknik.
Man importerar olika delar från USA och så får man hjälp av den amerikanska kärnkraftsbranschen.
Klockan 11 idag gick första sprängskottet för den nya atomkraftanläggningen utanför Oskarshamn. Den ska vara klar 1970 för leverans.
Ja, precis. Oskarshamn är först ut.
Och sen så följer Ringhals och Barsebäck 3 år senare. Samtidigt håller man på att bygga på Forsmark.
Ja, men 1979 händer något som kommer att få stor betydelse för Sveriges syn på kärnkraft.
En allvarlig kärnkraftsolycka inträffar alltså tidigare idag i den amerikanska delstaten.
The accident occurred here at the Three Mile Island nuclear power plant a dozen miles south of Harrisburg.
Anläggningen är byggd av storföretaget Westinghouse, alltså samma företag som stått för reaktorerna Ringhals 2 och 3 i Sverige.
Olyckan i Harrisburg, ett kärnkraftverk som alltså byggdes av Westinghouse, samma bolag som idag har en fabrik i Västerås.
Och det som olyckan på Three Mile Island leder till här i Sverige är att opinionen svänger. Ordentligt mycket också. Inte minst för att liknande teknik finns i svenska reaktorer.
Three Mile Island var helt avgörande, skulle jag säga.
Ringhals imorgon, Harrisburg idag! Ringhals imorgon, Harrisburg idag!
Och nu har de ju äntligen bestämt sig, och nu har de tydligen kommit fram till att det som hände i Harrisburg inte har hänt, men att vi å andra sidan måste ha mycket bättre säkerhetsanordningar så att det inte händer här också.
Det blev sände chockvågor genom både branschen och allmänhet, hos allmänheten.
Och den tydligaste konsekvensen av det här är att Socialdemokraterna går med på VPKs och Centerns krav om att vi behöver ha en folkomröstning om kärnkraftens framtid här i Sverige.
17 dagar återstår nu till folkomröstningen om kärnkraften här hemma. Brevlådor, radio, tv, tidningar och affischtavlor fylls nu med kärnkraftsbudskap. Och man i man emellan förs också en allt intensivare debatt.
I praktiken så var det två alternativ som tydligt förespråkade en avveckling, men i olika takt. Och ett alternativ som nog de flesta ändå uppfattade stod för att behålla kärnkraften.
Och det är som bekant linje 2 som får flest röster. Att man ska avskaffa kärnkraften på sikt.
Folkomröstningen i sig var inte bindande. Men riksdagen beslöt senare utifrån folkomröstningens resultat att kärnkraften skulle avvecklas till 2010.
Okej, så i Sverige har man valt en väg där man ska avveckla kärnkraften. Men det kommer ju komma fler olyckor.
Precis, 1986.
От совета министров СССР.
Чернобыль.
На Чернобыльской атомной электростанции.
Och det var en olycka som påverkade oss här i Sverige en hel del.
Beroende på hur de här luftmassorna rörde sig de här dagarna efter olyckan så hamnade ju stora delar av det radioaktiva nedfallet i Sverige, i stora delar av Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg, Uppland och Västmanland.
Men paradoxalt nog så kommer Tjernobylolyckan inte att påverka politiken i Sverige speciellt mycket, enligt Anna Storm på Linköpings universitet. Det blev liksom inte samma radikala omläggning av energipolitiken som vi såg efter folkomröstningen.
När det gäller Tjernobyl så tror jag att många uppfattade att katastrofen berodde snarare på undermålig sovjetisk teknik och undermålig hantering än på så att säga, kärnkraften som en teknik i sig.
Och 1997 så tar riksdagen beslut om att slopa slutdatumet för svensk kärnkraft.
Ja, exakt. Alltså det där slutdatumet som man satt efter folkomröstningen. Att all kärnkraft skulle avskaffas 2010.
Och sen sker ännu en större olycka.
Här är dagens Eko kvart i fem som börjar i Japan. Där är det natt nu efter ännu en dag av intensivt räddningsarbete efter jordbävningskatastrofen och oro för strålning från de skadade kärnkraftreaktorerna i Fukushima.
Men inte heller den olyckan kommer att styra om den svenska kärnkraftspolitiken på ett avgörande sätt enligt Anna Storm.
Medan Three Mile Island fick till följd att även den svenska kärnkraften framstod som osäker, eftersom vår kärnkraft ju också bygger på amerikansk teknik, så knöts, tror jag, båda katastroferna i Tjernobyl och Fukushima snarare till andra faktorer. I Tjernobyls fall till dålig teknik och dålig hantering, och i Fukushimas fall, som du sa, just till en naturkatastrof. Och också en naturkatastrof av ett slag som inte uppfattades som relevant för svenska förhållanden.
Och på senare tid så har en annan kris gett kärnkraften ett större existensberättigande i vissa läger.
Absolut. Det är i takt med klimatkrisens acceleration så har ju kärnkraften allt mer kommit att positioneras som en klimaträddare av dess förespråkare.
Det här är konflikt om kärnkraft som svenska politiker nu målar upp som ett svar på klimatkrisen.
Ja, Sveriges regering har ju tydligt deklarerat att man vill satsa på att bygga ut kärnkraften som ett led i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Två storskaliga reaktorer till 2035 och kanske så många som 10 till 2045.
Ja, precis. Men det finns ju en hel del utmaningar med det här.
Ja, och vi har ju ringt runt till flera experter som alla är samstämmiga i sin syn på hur svårt det här projektet kan komma att bli.
What is your reaction when you hear about this?
Professor Paul Dorfman i Storbritannien.
There's a lot of flam, there's a lot of PR, there's a lot of public relations around new nuclear at the moment. But the reality is very, very different.
Och Pukvin Nguyen i Frankrike.
Do you think it's possible to build two new conventional reactors to 2035 today and then 10 for 2045? Is that even feasible?
I mean, on paper it's feasible, but truth is it's a big challenge.
Kort sammanfattat, att bygga ny kärnkraft är komplicerat, drar ofta ut på tiden och blir ofta dyrare än aviserat från start.
Well, my reaction to the announcements of the Swedish government is that I'm quite stunned because this sounds like announcement politics that are not based on industrial reality.
Det här är kärnkraftsanalytikern Michael Schneider. Han är bland annat initiativtagare till World Nuclear Industry Status Report, en detaljerad rapport om kärnkraft i världen som släpps varje år.
Ja, och han använder orden totalt orealistiskt om den svenska regeringens plan.
It's totally unrealistic. If you go through, you know, the possibilities quickly, you have EDF.
Michael Schneider drar snabbt listan över de ganska få länder och företag som har kunnandet att bygga reaktorer. Och han konstaterar att många av dem har det tufft. De enda två företagen i väst som faktiskt byggt reaktorer de senaste 20 åren, Westinghouse och franska EDF, har båda fått stora ekonomiska problem i samband med kraftigt ökade kostnader vid nybyggen av reaktorer.
Och de som är världsledande inom atomenergi globalt idag, de vill svenska regeringen knappast samarbeta med.
Nej, för de som byggt allra mest i världen, det är det ryska statliga bolaget Rosatom.
Ja, och vi ska stanna upp lite här och fördjupa bilden av både Rosatom och Rysslands roll i frågan om kärnkraft. För efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina så har det blivit tydligt hur kärnkraftverk kan användas som vapen i krig. Och det skulle kunna påverka även oss här i Sverige.
Hello.
Hello. Hi, how are you?
I'm okay, thanks.
Yes.
Det här är Dmitrij Gorshakov, rysk kärnkraftsingenjör från staden Jekaterinburg.
I'm inland in Lithuania.
Han är i Litauen när vi får tag på honom.
Han lämnade Ryssland efter februari 2022 då han var mot kriget.
Ja, och han vet en hel del om det där ryska statliga bolaget Rosatom.
Rosatom is a great Russian nuclear corporation.
Rosatom grundades 2007 och består idag av över 300 olika dotterbolag.
Bolaget ansvarar för allt som har med kärnenergi att göra i Ryssland. Alltså både kärnvapen och civil kärnkraft.
Och det är ett företag som har en nyckelroll i den ryska ekonomin, säger Dmitrij Gorshakov.
So Rosatom is a big state company, and state companies is one of the tool for Putin's regime to manage their economy, Russian economy.
Ja, Rosatom är helt centralt för och helt i händerna på Putin och Kreml, som Dmitrij Gorshakov beskriver det.
Och det är också en storspelare globalt, säger han.
Rosatom is number one in nuclear power plant building in the world. Maybe every third nuclear power plant.
Runt en tredjedel av allt som byggs i världen står Rosatom bakom. Men det är framförallt i utvecklingsländer, Afrika och Asien. Väst vill ju av förklarliga skäl helst inte göra business med Rosatom idag. Men man gör ju det ändå.
Ja, exakt. För Rosatom har samarbetat med väst sedan många år tillbaka. Och det där är en hållhake som Ryssland fortfarande har här i Europa, säger Gorshakov.
It's a main problem now for Europe. That Rosatom and Russian nuclear industry can influence for Western countries because of their civil activities.
Dmitri Gorshakov understryker att inga ryska kärnkraftverk byggs i varken Europa eller USA. Men många länder är extremt beroende av Rosatom och deras dotterbolag.
Och därför fortsätter också många europeiska bolag att samarbeta och jobba med Rosatom. Som om ingenting hade hänt.
They prefer to work because it's just a business.
Det finns också flera exempel på samarbeten mellan Rosatom och Sverige. Till exempel har Vattenfall haft ett nära samarbete med ryssarna under 10 års tid för att utveckla ett nytt sorts kärnbränsle. Där Vattenfall i den processen gett Rosatom insyn i Ringhalsreaktorerna. Och Vattenfall har köpt ryskt kärnbränsle till reaktorn i Ringhals. Något som länge skapat debatt. Som Dmitri Gorshakov uttrycker det så har Sverige varit väldigt viktigt för Rosatom.
Yes, Sweden is a very interesting country for Rosatom. Sweden was the first country where Rosatom test and deliver and sell to Sweden nuclear fuel for Western design reactors.
Ja, Sverige var det första landet med västdesignade reaktorer som Rosatom sålde kärnbränsle till.
Vattenfall har ju tydligt sagt i pressmeddelanden efter kriget att det här samarbetet är avslutat, men detaljerna är inte helt tydliga enligt Dmitri Gorshakov.
They don't share all information. Is it they talk about current contracts or they just do not make a new contracts? We don't know.
Ja, för frågan här är ju om man har brutit kontraktet med Rosatom. Eller om det på något sätt fortgår tills dess att kontraktet löpt ut.
Mm. Vi frågade Vattenfall och fick svar på mail.
Ja, och där skriver Vattenfall att man stoppade de planerade leveranserna av kärnbränsle och anrikat uran från ryska leverantörer efter Rysslands angrepp mot Ukraina i februari 2022. Men Vattenfall vill inte kommentera frågan om kontraktet med hänvisning till sekretess.
Mm. Stoppade leveranser, men oklart angående kontraktet alltså.
Och Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har ju inte bara satt ljuset på den ryska kärnkraftssektorns inflytande över världen. Utan kriget har också visat att civil kärnkraft kan bli ett mål i en väpnad konflikt.
Russia has completed preparations for an attack on the Zaporizhia nuclear power plant.
There seem to be quite a lot of evidence that the Russians have been firing from either within or the vicinity of the Zaporizhia nuclear power station. But to establish that absolutely precisely is very difficult.
Det krävs akuta åtgärder för att förhindra en olycka vid det ukrainska kärnkraftverket i Zaporizhia. Det är enligt en rapport som FN:s internationella atomenergiorgan IAEA släppte igår kväll. Så här sa chefen Rafael Grossi, som själv varit på plats vid kärnkraftverket.
The mere fact that there is a continuity of attacks and shelling, deliberate or not, wittingly or unwittingly, people are hitting a nuclear power plant, the largest in Europe. So I must say that the danger continues.
Ryska trupper ockuperade Zaporizhia, Europas största kärnkraftverk, bara dagar in i kriget.
Ja, och det här påpekar kärnkraftsanalytikern Dmitri Gorshakov. Det har aldrig hänt tidigare.
It's first case in history when operating nuclear plant was seized by another country during the war conflict, and it's very dangerous, and it could lead a huge nuclear accident, maybe even comparable to a Chernobyl accident.
Det skulle kunna bli en katastrof jämförbar med Tjernobyl-katastrofen, säger Dmitri Gorshakov. Och han och många med honom menar att detta måste tas med i beräkningarna när politiker nu planerar ny kärnkraft.
The new situations, we need to understand in future how to deal with it. How is connected nuclear energy, civil nuclear power and war.
Vi har hört hur nära sammanflätade många västländer är med rysk kärnkraftsindustri. Något som gjort att man inte kunnat enas om sanktioner. Och så har vi hört hur Ryssland idag använder civil kärnkraft som ett vapen i det pågående kriget. Men det är inte bara i väpnade konflikter som kärnkraftsverk kan bli ett mål.
Nej, flera större nyhetsmedier har ju de senaste åren rapporterat om cyberattacker mot kärnkraftverk på olika håll i världen.
Och alldeles nyligen så kom en nyhet från brittiska The Guardian om kärnanläggningen Sellafield som förvarar radioaktivt avfall.
This is Sellafield.
Känt som ett av de farligaste industriområdena i Europa. Enligt The Guardians journalister ska Sellafield ha utsatts för en cyberattack som går att spåra till Ryssland och Kina. Företaget förnekar att det här ska ha hänt, men den ansvarige ministern vill bringa klarhet i det här.
Men oavsett så är det här ett fullt möjligt scenario. Kärnkraft kan vara ett mål i både freds- och krigstid. Eller som den brittiska kärnkraftsexperten professor Paul Dorfman säger.
There are huge, and I really do mean huge, safety and security issues associated with nuclear, whether that's in Ukraine or worldwide. The unfortunate fact remains that every nuclear power plant is a sitting target. No nuclear power plant can be defended against concerted missile attack. It just simply can't. It just can't.
Ja, kärnkraftverk är tydliga måltavlor för den som vill skapa förödelse i krig, säger Paul Dorfman. Och därför, menar han, borde politikerna tänka två gånger innan de bestämmer sig för att satsa på ny kärnkraft.
So this question about nuclear in Ukraine and or nuclear worldwide, and also this the issue about potentially, you know, building more new nuclear in a world as we see now is becoming increasingly unstable militarily, is actually quite mad, actually, when one comes to think about it.
Alltså, galet att bygga ut kärnkraften, säger han.
Ja, Paul Dorfman har ju en kritisk syn på kärnkraft. Han menar att det finns för stora säkerhetsrisker givet hur världen ser ut idag.
Och vad tänker han om att Sverige planerar att bygga ut så mycket nu då?
Och när jag frågar om det så får jag ett svar om hur den brittiska armén ser på kärnkraftverkens utsatthet.
All UK nuclear infrastructure are tier one hazards. Okay. And there's no other industry that, you know, according to the UK military, that is as risky, as hazardous in terms of a target as nuclear. Now we've understood this, unfortunately.
Det finns ingen annan industri som är så riskabel som kärnkraft, säger professor Paul Dorfman. Och han tillägger att det här var något personer som han själv, experter på området, länge undvek att prata om för att inte ge folk idéer, som man säger. Men idag, säger han, är det uppenbart för alla.
For a long time people like me haven't discussed this because we don't want to put ideas into people's heads. But with what's happened in Ukraine, you know, the cat's out of the bag, we now understand what's going on.
So it's a major security risk for Sweden.
There's no question.
Det här är Konflikt där vi idag tittar närmare på kärnkraften. En energikälla som flera av världens ledare nu ser som en av lösningarna på klimatkrisen. Men där riskerna också blivit allt mer tydliga i och med Rysslands krig i Ukraina. Anja Sahlberg, du var ju på kärnkraftsbolaget Westinghouse huvudkontor i Västerås. Vad sa de om de säkerhetspolitiska riskerna när du var där?
Ja, Westinghouse är ju sedan länge en tydlig konkurrent till Rosatom. Och har ju blivit än mer så sedan kriget startade.
Varför det?
Jo, för fabriken där i Västerås.
Så den som du inte fick komma in i?
Just det. Där tillverkas kärnbränsle och sen kriget startade har Ukraina försökt göra sig oberoende av ryskt kärnbränsle och då har Westinghouse klivit in och accelererat sina leveranser rejält till Ukraina.
Vi levererade ju redan till Ukraina sedan 2005. Och vad som hände egentligen med efter kriget är att vi accelererade de strategiska initiativen som vi hade startat.
Men med tanke för liksom hur viktiga ni är för Ukrainas energiförsörjning, har det lett till liksom konsekvenser här för hur ni liksom ser på er säkerhet också i förhållande då kanske till er konkurrent Rosatom och Ryssland?
Säkerheten är hög även innan kriget, och med kriget så har vi egentligen bara skärpt och sett över vår säkerhet. Och så fort ett krig och en av våra kunder som är i krig eller blir anfallen, så är det klart, så börjar man ju titta på hur det här påverkar oss. Och vi har ju varit väldigt medvetna om situationen och följer det väldigt nära. Och det är något som är en naturlig del av vår kontinuerliga säkerhetstänk. Jag ska komma ihåg att det finns ingen mänsklig infrastruktur som man bygger som kan stå emot en krig. Och det är alltid olyckligt när man använder den här infrastrukturen som ett vapen i andra politiska intressen och framförallt i krig. Jag tror att ha det som ett exempel på om man ska bygga eller inte, det tror jag inte är lösningen på klimatmålen.
Mm. Känner du på något sätt att det finns en hotbild mot Westinghouse och ditt företag här i Västerås från ryskt håll?
Nej, det där får kanske någon annan uttala sig om hotbilden. Och vi jobbar med vår säkerhet. Vi har alltid haft en hög säkerhet. Vi jobbar med de här frågorna från dag ett.
Okej, så man förstår ju att säkerheten är central för Westinghouse.
Mm. Och i ljuset av det här som Aziz Dag pratar om, så har det stormat en hel del om en kyrka som byggts upp bara några kilometer från Westinghouse huvudkontor där i Västerås och fabriken där man tillverkar kärnbränsle till Ukraina. Och det handlar om en rysk ortodox kyrka.
Ett statligt ryskt kärnkraftsbolag har finansierat bygget av en nyligen invigd rysk ortodox kyrka i Västerås.
Detta avslöjade VLT nu i veckan. Bygget av kyrkan har varit minst sagt omdiskuterat, beskrivs som ett potentiellt säkerhetshot.
Och det är ju såklart inte det att det är en rysk ortodox kyrka som vilken kyrka som helst som är problemet, utan det som lyfts upp av media och säkerhetsexperter, det är ju att det är Rosatom som har varit med och delfinansierat den här kyrkan.
Mm-hmm.
Och jag nämnde det här när jag pratade med den ryske kärnkraftsexperten Dmitrij Gorshakov. Och han var inte alls förvånad.
I'm not surprised because I know that Rosatom, it's not only nuclear technologies and it's not only business. It's part of sheer Russian political interests in foreign countries. It's an instrument.
Rosatom gör ju inte bara affärer världen över, säger Dmitrij Gorshakov, utan de är också med och för fram och bevakar Rysslands politiska intressen på olika håll i världen. Rosatom är ett instrument för Kreml, säger han. Och vi har gjort försök att få tag i någon som tillhör den här kyrkan i Västerås, men inte lyckats. Så jag åkte dit när jag ändå var i Västerås.
Ett litet rött hus, en liten stuga här. Vi kör in i skogen.
In på en liten skogsväg, en bit in i skogen bakom en idrottsplan, ligger den här kyrkan som är helt byggd i trä. Man ser riktigt hur nybyggd den är, men nu är det stängsel runt om och det är videoövervakat, står det.
Jag ska kolla här om jag kan prata med någon. De har liksom stängsel.
Men det var några män där utanför kyrkan som jag frågade om det, som har skrivits i media om att Rosatom varit med och delvis finansierat den här kyrkan.
Från Sveriges Radio. Jag är lite intresserad av den här kyrkan.
Ja, jag fattar det. Jag är intresserad.
Ja, varför fattar du det?
Nej, du kan inte åka in.
Nej, jobbar du i kyrkan? Eller jobbar?
Ja, vi jobbar här.
Ja.
Inte jobbar, vi hjälper här.
Korrespondenten?
Ja, radio. Så. Sveriges Radio.
Batschka sa att inte ge
kommentarer.
Vill ni berätta?
Noll kommentar.
Inga kommentar, okej. Okay. Ni kan inte berätta något om kyrkan, hur ni ser på det som har skrivits och så.
Vad är skrivit?
Nej, men det här att den skulle vara finansierad av Rosatom.
Nej, det är bullshit.
Är det bullshit? Ja.
Den är minst 70% är finansierad här.
Den är finansierad, så det stämmer inte, menar du?
Nej, för det är lite inte menat, jag vet.
Du vet, ja, okej.
Okay. Så, vi slutar.
Ja.
Och inne i
stan i centrala Västerås så var det många som hade åsikter om det här kyrkbygget.
Har du sett den själv eller?
Ja.
Vad tycker du om det?
Jag tycker det är extremt tveksamt hur man från början kan vara naiv politiker och godkänna det.
Alltså du är kritisk till politikerna här i Västerås? Att de...
Ja, det är väl naivt att tro att en rysk ortodox kyrka placeras nära flygplatsen över Westinghouse ABB. Det är ju faktum. Och att det ska upp här, det var väl inget nytt. Då, trots när bygglovet kom för de antal år sedan. Oro, absolut.
Och bygga en kyrka och sen att det ligger väldigt mycket bakom där. Vi ska vara aktsamma.
Jag tycker det är lite märkligt, måste jag säga ändå. För man vet ju aldrig vad som kan röra sig bakom saker och ting. Nej. Så att man borde kanske vara lite mer försiktig. Det är min personliga uppfattning.
Men jag bara tänker så här att liksom det blir lättat nu med kriget, att vi pratar om säkerhetsrisk och så vidare. Kanske är det bara så enkelt att det finns ryssar här som vill ha ett ställe att gå till och be och så vidare. Alltså är vi kanske för mycket på tårna också åt andra hållet?
Så kan det vara, och det där är ju en svår avvägning. Det finns ju de som kan utnyttja det också då från ryska statens sida. Att det finns då ryssar, vanliga ryssar säger, som vill ha någonstans att gå till och kunna då utöva sin religion och så vidare och ha en samlingsplats. Och så finns det då de som då utnyttjar det ifrån ryska statens sida och så vidare. Då. Mm. Att man går in till exempel i en sån församling, finansierar en sån församling för att kunna åtnyttja egna fördelar.
Och jag frågade förstås också vdn på Westinghouse om det här.
Det är väldigt olyckligt att Rosatom går in och finansierar en rysk ortodox kyrka i närheten av känslig industri, om det är ABB eller om det är Westinghouse eller någon känslig infrastruktur med flygplatsen. Och det är väl sådana frågor som vi har tittat på, bevakar och säkerställer att vi liksom följer upp det och säkerställer att det inte påverkar oss. Men det är ju självklart en olycklig situation att de går in och finansierar den typen av verksamhet.
Mm. Känns det som ett säkerhetshot på något sätt gentemot er?
Vi tittar givetvis på alla hot som kan finnas i närområdet, om det är en rysk kyrka som är finansierad av Rosatom eller en annan typ av cyberattacker eller cybersäkerhet som vi bevakar. Så att vår säkerhet bygger på att skydda vår verksamhet och se till så att ingenting går igenom våra säkerhetsbarriärer. Och en kyrka finansierad av Rosatom är en parameter som vi behöver beakta i säkerhetsanalysen.
Du lyssnar på Konflikt om kärnkraft som blivit många politikers svar när klimatkrisen blivit allt mer akut. Men det finns också länder som går i helt motsatt riktning, som håller fast vid ett nej till kärnkraft. Frilansjournalisten Marcus Hansson berättar historien om Tysklands nej. Från att ha varit ett av världens stora kärnkraftsländer så är alla reaktorer nu nedlagda.
Ja, nu ser man kärnkraftverket där borta också. Det är en stor vit låda med blå knutbrädor skulle man kunna säga, om det var ett vanligt trähus. Lite blå detaljer då och en hög vit smal skorsten. Kärnkraftverk Krümmel. Så det är väl det som är kvar av kärnkraften här, kan man säga. Vi ska åka in här nu till samhället Geesthacht för att höra lite vad folk på stan där tänker om kärnkraft i Tyskland. Nu när det inte finns några reaktorer kvar mer än såna här då, som Krümmel, som är nedlagda.
Vad halten Sie von Atomkraft?
Gar nichts, das ist menschengefährdend.
Ja, på gågatan i lilla staden Geesthacht med 30 000 invånare var det inte svårt att hitta folk som stenhårt är emot kärnkraft. Kärnkraft ger jag ingenting för. Det är en riskabel teknik, säger en medelålders kvinna, elegant klädd med hatt. Och en annan som står och låser upp sin cykel för att åka till gymmet säger bara:
"Der Kram muss weg. Einfach weg. Wir brauchen sowas nicht."
Bort med det. Sånt behöver vi inte. Ingen av dem vill säga vad de heter.
Hallo, Entschuldigung, darf ich kurz stören?
Bitte?
Ich bin Journalist aus Schweden und mache eine...
Och så träffar jag en man som är ute och går med en stor svart Newfoundland-hund, herr Sivers. Han ger inte heller mycket för kärnkraft och jämför med en korvkiosk.
Wissen Sie, wenn ich einen Imbiss aufmache und kann nicht lückenlos belegen, wo die Abfälle bleiben, dann darf ich ihn nicht eröffnen. Und bei den Kernkraftwerken spielt das alles keine Rolle. Na?
För att få driva en korvkiosk måste du kunna redogöra för vart det avfall som kiosken genererar tar vägen. Men för kärnkraft tycks det inte spela någon roll, säger han. Och syftar på att Tyskland fortfarande inte har byggt något slutlager för det använda kärnbränslet.
Kärnkraftverk kan es nicht sein. Denn die Rückstände, die Atomrückstände, die strahlen, ich weiß nicht wie viele Jahre...
Anbetracht der Klimakrise, halten Sie das vielleicht für einen Fehler? Ja, men klimatkrisen då, försöker jag. Kärnkraft släpper ju trots allt ut mindre koldioxid än kol. Är inte det ett argument för att fortsätta i alla fall några år till? Nej, herr Sivers är säker på sin sak. Nedläggningen var rätt beslut.
Aber dann trotzdem sind Sie sicher, dass das Richtige ist, den Atomkraft irgendwie stillzulegen?
Ja, sicher.
Super,
ja.
Vielen Dank.
Ja, gerne.
Ja, rätt mycket folk ändå på gågatan här i Gestacht, den här kalla onsdagen. Många som påpekar just det här med avfallet som den stora grejen. Det är liksom det som är huvudargumentet som de flesta gång på gång lyfter upp här. Att det, vad sjutton ska man göra med alla sopor som blir kvar då när man har kört klart de här kärnkraftverken? Om det var dumt eller inte att lägga ner kärnkraften, det kan man diskutera. Men helt klart är det i alla fall att den 15 april i år, med rätta, kan beskrivas som en historisk dag.
Hallo zu BR24 live. Es ist ein historischer Tag. Nach über 60 Jahren geht das Atomzeitalter in Deutschland zu Ende.
Efter över 60 år så tar kärnkraftsepoken i Tyskland slut. För vid midnatt så stängs de tre sista reaktorerna av. Ja, med de dramatiska orden började en av flera tyska livesändningar den 15 april i våras. Media flockades runt de tre kvarvarande reaktorerna och märkbart berörda medarbetare fick inför tv-kameror berätta hur det kändes nu när slutet var där.
Es tut weh, so eine Anlage abschalten zu müssen, wo man weiß, die könnte noch locker 10 Jahre laufen.
Ja, det gör ont att stänga av en sån här anläggning som man vet lätt hade gått att köra 10 år till, sa en kärnkraftsarbetare inne i en av de bullrande maskinhallarna. Och fortsatte, ja, det är lite som att säga åt en idrottare som är på absolut elitnivå att nu får du istället gå och mata änderna.
Wenn man einen Spitzensportler sagt so, du gehst jetzt zum Entenfüttern, ne?
Nedläggningen av de allra sista tyska kärnkraftverken beror inte på tekniska eller ekonomiska problem. Det är ett politiskt beslut, men som går långt tillbaka i tiden och är tätt sammanflätat med den starka tyska antikärnkraftsrörelsen. När kärnkraften byggdes ut under 70- och 80-talen så kantades så gott som varje reaktorbygge av mycket stora protester, som ibland blev våldsamma. Vattenkanon framåt marsch, ropar en polis i gamla tv-bilder från 1981. Mitt i vintern det året trotsade mellan 50 och 100 000 människor ett demonstrationsförbud och gick mot platsen där kärnkraftverket Brockdorf i närheten av Hamburg skulle börja byggas. Och det gick hett till. Det talades om inbördeskrigsliknande förhållanden med hundratals skadade. Även om industrin vann den gången och Brockdorf byggdes, så har antikärnkraftrörelsen helt klart spelat en mycket viktig roll för Tysklands väg bort från kärnkraft genom att ständigt pressa på politikerna. Redan år 2000 så kom den då rödgröna regeringen överens med kärnkraftverksägarna om att fasa ut kärnkraften. Men sen, 10 år senare, kom en ny regering med Angela Merkel i spetsen och rev upp nedläggningsplanerna. Det beslutet skulle dock inte bli gammalt. Bara några månader senare hände nämligen det här.
Diese Bilder werden in die Geschichte eingehen. Die Welt blickt nach Japan auf die Explosion im Atomkraftwerk Fukushima.
Den tredubbla härdsmältan i japanska kärnkraftverket Fukushima var händelsen som slutgiltigt skulle sätta stopp för kärnkraften i Tyskland. Medveten om den breda folkliga misstron mot kärnkraft backade Angela Merkel från den nyss beslutade planen och gjorde en kovändning.
I Fukushima har vi zur Kenntnis nehmen müssen, dass selbst in einem Hochtechnologieland wie Japan die Risiken der Kernenergie nicht sicher beherrscht werden können.
I den tyska förbundsdagen sa Angela Merkel att Fukushima visat att till och med i ett högteknologiskt land som Japan så går det inte att på ett säkert sätt kontrollera riskerna med kärnkraft. Så återigen skulle kärnkraften gradvis fasas ut. Och där det allra sista steget alltså togs nu i april i år. Kärnkraft, nej tack, sjungs det här i en av många kampanjsånger mot kärnkraft. Som man troligen kommer att höra mindre av framöver. För nu är det istället en snabb utbyggnad av förnybar elproduktion som är i fokus. Vind och sol. 2030, alltså om sådär 7 år, så är planen att Tyskland ska ha 80% förnybar elproduktion. Men betyder det verkligen att kärnkraften då är helt död i Tyskland? Eller har den kanske ändå en framtid? Istället för kärnkraft så har ju klimatskadliga kolkraftverk nu fått en något viktigare roll, vilket kärnkraftsförespråkare inte varit sena att påpeka. En av dem träffar jag på gågatan i Gestacht.
Så, ja, kan du fråga en kort?
Ja, kan du fråga.
Hur heter ni?
Jag heter Ben Ehrenberg.
Gymnasieeleven Ben Ehrenberg strosar runt på gågatan tillsammans med ett gäng kompisar. Han är positiv till kärnkraft för att det tar lite plats och producerar mycket el.
Ich finde Atomkraft eigentlich ganz gut, weil das wenig Platz verbraucht und sehr viel Strom ist. Ja.
Och att de sista kärnkraftverken nu stängdes av, det var ett korkat beslut, menar han. För nu blir det ju mer kol istället.
Ja, ich finde es ganz schön dämlich eigentlich, also weil es dann ja wieder auf die Kohle hinausläuft.
Men även om han är för kärnkraft så tycker Ben Ehrenberg att 100% förnybara energikällor vore det allra bästa alternativet. Men där är vi ju inte än, menar han. Och därför skulle kärnkraften fortfarande ha behövts.
Alltså, wenn man erneuerbare energin så till 100% haben könnte, wäre es natürlich besser, aber es ist ja noch nicht so der Fall, deswegen bräuchte man vielleicht noch Atomkraft.
Ja, kanske är kärnkraft inte så bra, men kanske behövs den ändå ett tag till, tills det att de förnybara är helt utbyggda. Det får jag höra flera gånger här i Gestacht. Och i våras pekade opinionsundersökningar på att 60% av tyskarna faktiskt är emot nedstängningen av de sista kärnkraftverken. Så helt död är debatten ändå inte. Då och då görs också politiska utspel från kristdemokrater och marknadsliberaler om att kärnkraften bör starta igen. Och till och med att nya reaktorer ska byggas. Senast nu i början av december. Men enligt kritiska forskare så är det inget annat än en spökdebatt.
It's what we call in Germany a Gespensterdebatte. It's a ghost debate in some point that is only for the public or to get more votes, but it's nothing from the energy policy and energy economics point of view, nothing realistic.
Förslag om ny kärnkraft är inget annat än politiskt röstfiske. Energipolitiskt är det nämligen helt orealistiskt. Den som säger det är Claudia Kempfert, professor i energiekonomi och aktiv vid det ansedda tyska ekonomiforskningsinstitutet DIV i Berlin.
It's very, very unlikely that this will happen, that we will also see new nuclear power plants, not only because of the high cost, but also it takes so much time. You need 10 to 15 years at least to construct them, and that time we already have reached 100% renewable energy.
Det handlar inte bara om att nya reaktorer är mycket dyra att bygga, utan också om att det tar lång tid, minst 10-15 år att bygga en ny reaktor. Och vid det laget så har Tyskland redan ett 100% förnybart energisystem, argumenterar Claudia Kempfert. Så sammanfattar hon, kärnkraftens tid är förbi. Och det utan att lamporna slocknat.
Nuclear power is over. We don't need it anymore, and I think it's a good decision to do that. And the lights are still on.
Och det reportaget avslutar Konflikt. Vi som jobbat med programmet är frilansjournalisten Marcus Hansson som vi precis hörde. Tekniker Maria Stillberg. Producent Anja Salberg. Och jag heter Fernando Arias.